Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men vilken fråga.
Jag vill bara utmana dig här i slutet.
Ja, precis. Ja, oj. Och det finns ju många svar på det.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Helleborg vid micken den här veckan igen. Och jag har en bok i min hand som jag läst. Och den här veckan heter den Han är så bra på att ha egen tid. Jämställdhet i praktiken. Författaren Maria Farm, välkommen.
Tack.
Jag ska säga det innan att ni får gärna kika in på Instagram. Där lägger jag upp lite bilder och ibland kan det vara något från boken och sådär, om det är någon modell eller någonting. Ja, välkommen. Jag tänker att vi börjar med dig, att du får presentera dig innan vi ska gå in på det här spännande ämnet.
Ja, jag heter Maria Farm och jag är psykolog och psykoterapeut och har jobbat som psykolog i snart 20 år faktiskt. Det känns nästan overkligt när jag säger det, men det är faktiskt sant. Och har egen praktik sedan länge. Och har skrivit böcker förut, det här är min fjärde bok. Tidigare har jag skrivit om ångest, oro och stress och en bok också om sorg för barn och unga.
Mm. Och den här boken, har någon his pitch? Vad säger du att den handlar om?
Ja, jämställdhet i praktiken, förmodligen. Och hur man både kan... Alltså jag önskar ju att den läses av både kvinnor och män, förstås. Och jag hoppas ju att den ska bidra både till att man blir mer informerad och upplyst om det här ämnet, men att man också ska få lite strategier för hur man kan göra annorlunda om man vill det.
Just att ta egen tid är ju en av grundpelarna i det, alltså hur det skiljer sig. Ja. När du utgår i boken så är det ju också dina möten med människor. Mm. Som du sa, du har jobbat i 20 år. Mm. Och sådär. Och sen en del statistik såklart. Mm. Men det jag tänkte på, lite min akademiska ådra så här, då tänker jag, ditt urval då kan man ju prata om.
Mm.
Det är ju de som då går i terapi.
Ja, precis. Ja, det är ju det är mina klienter genom åren, män och kvinnor som jag lyssnar på och samtalar med.
Som kommer med och har problem, så att säga. Eller problem, de har utmaningar.
Ja, precis. Vad roligt att du sa det. Jag brukar försöka välja ordet utmaningar just. För att kanske skapa mer kraft till förändring.
Mm.
Och ett annat ord kan ju vara problem, absolut. Jag tror att jag förstår vad du är inne på, att det blir lite selektivt.
Ja, jag undrar om det kan vara selektivt, om det blir det.
Ja, det blir ju säkert per definition. Alltså att det är de som söker sig till psykoterapi som jag träffar. Det är såklart att min erfarenhet är ju också att den gruppen också är otroligt bred. Alltså mina klienter är väldigt olika sinsemellan på många sätt och vis. Och jag tänker mig att det därmed ändå finns ett värde i det de berättar, säger någonting om samhället och män och kvinnor. Och det är väl också därför jag har velat luta mig också på forskning och redovisa det i boken, att det ska inte bara vara mina så kallade kliniska observationer, för då blir det ju, ja, det blir lite för snävt tänker jag, utan jag har ju letat och läst in mig på forskning och annan litteratur i ämnet som berör de här temana som jag tycker ofta kommer upp då, kan man säga.
Vi kan väl börja i den ändå, egen tid. Vad har du sett där? Vad är det din take på det?
Ja, som titeln då antyder, och det är en klientcitat rakt av så att säga, som jag har hört många gånger så att säga. Det är inte bara en unik klient som sa det där, men jag tyckte att det blev en bra titel på boken, och det är också ett av kapitelnamnen då, för att det satte så bra ord på vad jag upplever många kvinnliga klienter kämpar med. Alltså att både att själva då, om jag får använda det ordet, lyckas ta egen tid eller stressa ner, varva ner, hinna vara sig själva, eller inte bara vara mamma, förälder, yrkeskvinna, dotter, syster, vad man nu är, utan också faktiskt ha kvar en del egen tid i en parrelation där det också tillkommit barn. Att det är en kamp för många kvinnor jag träffar. Och det kan man ju beskriva som en personlig kamp, men det som ju också blir så tydligt i samtal, både enskilda samtal och ibland då med par som också kommer till mig, är ju att det här är någonting som oftast är lättare för honom. Och varför är det så? Hur blir det så? Och hur samspelar det med att hon har svårare för det? Jag har väl känt att mycket av det som har skrivits hittills i ämnet i Sverige i alla fall, och hur vi har pratat om det tidigare, är väldigt mycket att vi lägger fokus på individerna. Att jag som terapeut kanske säger till min klient, men du behöver bli bättre på att säga nej, dra gränser, ta hand om det och så vidare. Och jag menar, mycket av det är klokt eller kan vara helt riktigt att klienten då, som en kvinna kanske behöver bli bättre på. Men om vi bara fokuserar på att det är hon som behöver göra det, så hamnar en hel del kanske skam och självkritik på henne. Därför att hon tänker att det är därför, det är för att jag inte säger ifrån eller är tydlig. Medan jag har ju velat visa i boken också att men det här handlar ju om hela samhället, våra värderingar, hur vi ser på män och kvinnor, hur pass lätt det är för en kvinna att ta egen tid och vad som händer när hon gör det eller står på sig i argumentationen eller vill leva på ett annat sätt än vad samhället kanske tycker är lämpligt och sådär. Då kan vi bli ganska hårt skammade eller råka ut för en del saker. Det är inte så lätt alla gånger att bara säga nej eller dra en gräns. Eller det måste ju också finnas ett sammanhang som uppmuntrar det.
Och där kommer in både genus, feminism massa saker i, som också tar upp i boken. En utmaning, en kommunikativ utmaning skulle jag säga att det är när man pratar om jämställdhet, alltså de här frågorna, och på ett generellt plan, alltså det generella som grupp kontra individ. För det är alltid så, och det märker när jag har haft upp liknande frågor förut i podden och man får mejl från lyssnare och sådär. Det är ju ständigt en utmaning, en balans det där. Jag vet inte om du håller med, men att man säger, för då är vissa kan säga, det där gäller, jag känner inte igen mig i den beskrivningen, att det skulle alltid vara så.
Inte att, alla män.
Nej, men precis, men att röra sig emellan, det tycker jag är en kommunikativ utmaning när man pratar jämställdhet.
Det håller jag med dig om. Hur tycker du att jag har lyckats?
I boken? Ja. Nej, men det är väl bra. Och jag börjar fundera, jag bara funderar på att för den problemet, för det är ju, om man lyfter fram statistik till exempel och lyfter fram ett problem så här, generellt, så problemet med det är att de som kanske så här, tänker att det där gäller inte mig, eller så här, de ryggar ju tillbaka och blir irriterade och inte lyssnar. Man får liksom inte med sig kanske de som, det är därför jag kallar det för en kommunikativ utmaning, för jag tycker det är svårt själv, jag har inget svar.
Nej, det är precis, och det finns nog inga färdiga svar, men jag tänker att diskussionen är viktig. Och jag har ju velat i boken och försöker också när jag pratar om boken eller i media, eller framförallt med mina klienter naturligtvis, lyfta också vinsterna för män med jämställda relationer. Till exempel, jag menar, närmare relationer till sina barn, om det finns barn i en relation. Oftast ett bättre sex och samliv med kvinnan. Det här, jag ska vara tydlig också med att säga att den här boken handlar väldigt mycket om heterosexuella parrelationer. Så jag har det sagt bara. Mindre stress hos den kvinnliga partnern, vilket ju också gör att färre konflikter oftast uppstår. Eller man kan säga så att det finns konflikter i väldigt jämställda par också som delar lika mycket på hushållssysslor och barnomsorg och så. Men de upplevs ju oftast som mindre så att säga farliga, nu gör jag citationstecken här i luften, och mer som förhandlingar kanske än att de blir liksom sargande och svåra som man kan se, och forskningen visar att de blir i mer ojämställda par. Liksom. Så att män har mycket att vinna på jämställdhet också, även om de kanske inte alltid tänker, de förlorar ju någonting, och det ska vi vara ärliga med, de förlorar lite av sin egen tid, och det kanske är ganska tufft att säga på arbetsplatsen att hörni killar, jag ska jobba deltid här nu för att ska vara hemma med barnen lika mycket som hon. Det kan man ju skammas för lite som man till exempel, apropå att skammas. Så att det handlar ju också om att gå emot normer som fortfarande finns, eller vabba eller vad det nu är.
Och en fråga till. Jag tänker att det är spännande bara att lyfta den frågan. Det här med ett kapitel, det här med att motverka det här vi mot dem tänket. Mm. Och ibland kan jag känna, det kanske inte just din bok, men just när man pratar jämställdhet, män mot kvinnor.
Mm.
Att det, ibland känns det nästan som att så här, de debattörerna, ja, men det blir ju ännu mer vi mot dem.
Mm, att man förstärker den tendensen.
Ja, fast ibland kan jag tycka att är det inte liksom ett beteende vi ska zooma in på, inte vi, förstår du vad jag menar? Om man pratar till exempel våld i nära relationer, alltså det är ju beteendet, de som beter sig så som man vill ringa, skulle jag vilja ringa in, inte liksom allihopa som har samma kön som de som beter sig illa.
Nej, just det.
Nej, men säger du om det?
Ja, jag förstår. Det är väl en jätteintressant punkt, eller synpunkt ska jag säga. Och det ligger mycket i det, och det skulle ju kanske också öka sannolikheten att fler män vill kliva in i diskussion för att de inte känner sig liksom uthängda eller utpekade som våldsverkare om de inte är det, så att säga. Så det ligger mycket i det. Det jag kan tänka är att, och media, det blir ju lite lätt sådär i tv-program, och det blir lite skyttegravskrig och så. Men det finns ju mycket för kvinnor att vara arga över. Det är ju så. Vi har fortfarande inte lika lön för lika arbete. Det dör lika många kvinnor per år som det gjorde i början av 90-talet på grund av mäns våld mot dem. Jag har många väninnor som har blivit våldtagna. Jag har lyssnat på sådana berättelser i klientrummet. Och det finns män som blir våldtagna, det ska jag också säga. Och sådana berättelser har jag också lyssnat på. Men mer sådär att det finns någon, jag tror att det finns en frustration hos många kvinnor, och en del av dem som också är då debattörer och kanske skriver om det, att bara liksom att manssamhället också måste ta ansvar för det här och den här vreden och våga lyssna på, lite som vi gjorde under MeToo, vad som faktiskt händer när man blir lyssnad på. Att det egentligen är allt som krävs, att någon bara säger, fy fan, det här var ju skitdåligt, det här måste vi ändra. Men han behöver inte säga så här, och allt är mitt personliga fel, men mer att man kanske ser att man är en del av strukturer. Att vi ändå behöver se att det är patriarkala strukturer som skapar, är med och skapar sådana här, till exempel våld i nära relation, att det sker har ju inte bara att göra med den individen också, utan att han är fostrad i ett visst samhällssystem, så att säga. Det finns en amerikansk sociolog och författare som är poppis som heter Brené Brown, som har skrivit mycket om sårbarhet och mod och sådär. Men hon är också väldigt engagerad i mångfaldsfrågor och hur man jobbar mot rasism då, framförallt i USA. Och hon sa någonting bra om, för att hon kan också liksom hamna i skam av att vara vit då, eller känna liksom vad fruktansvärt det är att det, när det har varit övervåld mot svarta amerikaner till exempel från polisens sida. Och då sa hon så här, ja men jag tänker om rasism och den här situationen vi har i landet, att I didn't start this show but I'm running it now, sa hon. Hon var ju inte slavägare när det begav sig, men just nu lever hon som privilegierad vit i det här landet. I'm running it now. Jag är faktiskt med i de här strukturerna. Så att det är kanske ett sånt uttalande man ibland saknar från män som kvinna. Att det är så här, jag fattar att jag är privilegierad. Alltså som man. Att om jag går ut på kvällen så kommer jag inte råka ut för samma saker som du. I lika stor utsträckning. Jag fattar det. Bara den liksom, det erkännandet tror jag skulle göra mycket. Inte att jag är våldsverkare, men jag vet att de finns. Ja, nu blev det en lång utläggning här.
Det är bra. Och du har ju också ett kapitel just som tar upp våld i nära relationer. Men jag tänkte att vi ska återgå till huvudtemat egen tid.
Mm.
Att vara projektledaren i relationer pratar du om. Att det också är vanligt att det hamnar på kvinnor. Mm. Vad innebär det?
Ja, men det där myntades ju för x antal år sedan, 10 och sånt där, som den här boken skrevs, familjens projektledare säger upp sig. Och det är en sån där klockren titel som jag tror många kvinnor kände igen sig. Ja, nu orkar jag liksom inte vara projektledaren. Jag krokade i den, för det är också något jag hör ofta, att kvinnliga klienter kan beskriva att ja, det finns en förhållandevis jämställd situation hemma. Alltså att hon och make eller sambo delar på mycket, men att hon upplever att hon behöver delegera ansvaret. Alltså hon behöver ha det här slutgiltiga, vad ska man säga, helikopterperspektivet över veckan eller månaden och vem som ska göra vad och åka dit och skjutsa någon dit och köpa en kalaspresent och ringa rörmokaren och sådär. Och be honom då, kan du göra det här och det här? Ja. Bra, säger han, då gör jag det. Och så måste hon ändå kanske påminna för att få det gjort. Eller att man känner att det är det där som belastar ganska mycket. Att behöva ha så mycket i huvudet. Att vara den som när hon kommer hem fortfarande är liksom lite uppe i varv och lite stressad. Och upplever att saker blir som arbetsuppgifter nästan att beta av. Medan när han kommer hem så slappnar han av mer och bara, nu är jag hemma, nu släpper jag. Jag var på Kropp och Själ här om veckan i P1 och då hade vi sån här telefonväkteri att de fick ringa in om städning. Det var jättespännande. Det kom in massa intressanta samtal. Och då var det en som, när han kom hem, han var chef tror jag, han var högpresterande på jobbet och hade full koll där. Men när han kom hem till fru och 6 barn tror jag de hade, då släppte han bara det. Då kunde han liksom vandra över kalsonger som låg på golvet. Eller någon grästrimmer som hade legat inomhus i 3 månader utan att det hade åtgärdats. Den skulle in på lagning eller vad det var. Mm. Och hon blev galen. Liksom.
Var det han som ringde in?
Nej, det här var faktiskt ett inslag i programmet. Ja, sen hade vi också telefonväkteri.
Mm.
Så nu är jag lite virrig här. Men, och det var så intressant tycker jag. För vi pratade ju om det där sen. Och då hade hon skrivit en bok om det här. De hade massa kloka tankar det här paret om hur de försökte förändra det här. Men som psykolog blev det väldigt tydligt att han liksom... Det finns en gammal hederlig psykodynamisk term. Regression. Alltså att jag backar lite i... jag blir yngre än vad jag egentligen är. Han blir ju lite barn när han kommer hem. Men han var ju absolut inte det på jobbet.
Mm.
Men när han kommer hem så känner han, men här kan jag vara det, då släpper jag det. Och barn bryr sig inte om det ligger kalsonger på golvet. Liksom. Så hon var ju tvungen att vara kvar då i sin vuxenroll. Och det här har jag hört många kvinnor säga, att ibland känns det som de har 3 barn, om de har 2 barn och make eller sambo. Så, alltså att man får förhålla sig så. Och det berättade, då var också Fanny Ambjörnsson, professor i genusvetenskap, med. Och hon har ju intervjuat och skrivit om just städning bland annat och genus och könsroller i relationer och sådär. Hon sa ju det, att det var ju tydligt att de papporna som var separerade, alltså halvtidspappor så här, de pratade ju plötsligt om städning och hushåll på ett helt annat sätt. På en gruppnivå nu pratar vi.
Mm.
Än de samboende papporna, för där hade de ju behövt svara upp mot. Då kände de ju, tog ju ett större ansvar också för hemmet. För nu kommer ju mina barn halvtid. Det kan ju inte se ut hur som helst här hemma. Liksom.
Mm.
Och så det säger ju någonting om att det är i dynamiken i parrelationen. Att han kan slappna av lite mer. Eller regredera då, om man så vill. Och då måste ju hon fortsätta vara vuxen. Och vara den där projektledaren.
Mm.
Och det är nästan lika stressande som att ha en väldigt ojämställd partner. Som bara, nej men jag gör inget ungefär. Det där är din grej. Att man bara önskar att någon liksom bara lyfter av. Nej men nu tar jag det här, du behöver inte ens tänka på det. Du behöver inte ens påminna mig så att säga.
Och hur löser man sådana saker?
Ja, det är ju en jättebra fråga. Mm. Men först och främst tror jag att man behöver bli medveten om att det är det här som sker. Det är den här dynamiken att jag då som man då eventuellt släpper på ett ansvar. Och hur kommer det sig och bli medveten om att så sker. Sen tror jag att många par behöver väldigt konkret hjälp också i vardagen. Och i boken har jag skrivit om att man kan ju, utöver att kanske helt dela upp sysslor, alltså just för att hon ska släppa och inte ens påminna, alltså typ att om du diskar så handlar jag om maten och så gör vi bara så i x antal veckor eller en tidsperiod, så vet jag ju med mig att jag ska inte behöva påminna dig, eller det ligger inte på mig. Och också en uppdelning där man har flera barn, att man då kanske kan bli ansvarig för respektive barn under en månads tid och sen byta. Så vet man. Men det är jag som har koll på Kalles läxor och födelsedagskalas eller vad det är han ska på. Och du tar Lisa liksom, och kommunicerar det till barnen också. Så att man faktiskt delar liksom, ganska tydligt. Det kan ju vara ett sätt.
Något som är ganska vanligt, och du tar upp det i boken också. Det kan vara så att ena partnern är mycket noggrannare och känner att vi ska ha spegelblankt överallt. Det ska vara liksom, vi ska putsa eller vi ska städa 5 gånger i veckan och så vidare. Och den andra är så här, men jag håller inte med om det. Men okej, ska vi ha så då får du göra det då. Alltså just förstår det. Du, man har olika syn på det.
Precis, absolut, för vi har ju alla våra unika personligheter. Vi är olika lagda på hur mycket liksom, kaos vi tål eller renlighetsnormer. Där är mycket vad vi har som läggning tror jag redan från start, men också förstås hur det har varit i vårt föräldrahem kanske där vi växte upp och så. Jag menar, där gäller ju det gamla hederliga att lever man i en relation så behöver jag ju kompromissa. Det kan ju inte bara bli på mitt sätt, då är det ju inte riktigt en relation. Då är det ju mer av en slags att jag ska bestämma och du ska lyda, och det funkar ju inte. Det blir en väldigt grov grund till konflikter. Det jag har observerat är väl att det finns en risk att det här blir, alltså att man så att säga beskriver kvinnans krav på ordning och städning och vad som behöver göra sitt hem som lite överkrav. Att jag ser att det kan vara en lösning i parrelation, att han liksom, nej, men hon, det ska vara så noga och på ett visst sätt och liksom i ordning. Och jag tycker att man behöver inte diska varje dag till exempel. Så då får hon göra det och då blir hon ju nöjd. Liksom. Då blir det på hennes sätt. Och till och med att kvinnor själva kan lägga det på sig. Liksom. Nej, men han kan liksom inte tvätta. Mm. Det funkar inte. Det är bättre att jag gör det så blir det vikt snyggt och inlagt som jag vill. Eller liksom, det är bättre att jag köper grejer till hemmet för att han köper hem så fula grejer så att det funkar inte. Eller vad det nu kan vara. Att man liksom omedvetet gör sig själv till den som har liksom höga krav eller kanske lite för höga krav, men då får man helt enkelt chippa in där och göra lite mer och vara nöjd med det. Men problemet med det där är att om det skulle så att säga, alltså det skulle ju då i så fall vara jämnt fördelat i befolkningen, alltså då skulle ju det här mönstret skulle uppträda lika ofta hos kvinnor och män, tänker jag, om det bara handlade om våra personligheter. Men det gör inte min erfarenhet, utan det här uppträder mycket oftare hos att vi betecknar att det är kvinnan som har överkrav på ordning och reda och sådär.
Mm.
Och han lite slarvig, okej, då får hon liksom fixa som hon vill bäst. Och då slipper ju han lite. Så att jag skulle ju vilja då att man synliggör det här mönstret. Så, men hur kan det komma så att det blir så här? Du kanske vinner någonting på att hon har de här överkraven. Mm. Att jag skulle vilja lyfta det om det till exempel var ett par som kom till mig.
Och vad kommer det av då, den här, att det är vanligare att kvinnor är så att säga noggrannare med städning eller vad det nu är, man prioriterar det? Eller?
Jag tror att det fortfarande är, även när du och jag kan ju tycka att vi är moderna och lever moderna liv, och det gör vi ju förhållandevis, men det är ju inte länge sedan vi levde, alltså Sverige var ett helt annat land av hemmafruar och där idealen också var annorlunda. Jag menar, det är kanske bara 2 generationer back, nästan 2 eller 3. Och vi är ju uppfostrade, våra mammor och pappor som i sin tur är uppfostrade av några. Jag tänker att det är gamla normer som har legat kvar, som vi inte riktigt helt släpper. Och så ska vi ändå leva, alltså vi ska ändå gå ut i ett yrkesliv och kanske jobba heltid. Men vi har kvar ideal av städning på en viss nivå hemma, eller julfirande till exempel. Tycker jag är ett bra exempel på ideal som, om man ska leva upp till dem, så får man ju vara ledig 3 veckor innan jul för att hinna fixa allting. Liksom.
Mm.
Så jag tror att det är kulturen, vi har en ryggsäck med oss, vi formas. Och också att det fortfarande är, för jag tänker så här, man ser, i början av en relation, på dejtingstadiet eller liksom man ganska nya föran, då tycker jag könen är betydligt mer lika. Alltså att båda vad som säger, investerar i relationen. Man ser varandra, man hör av sig till varandra, man tänker lite på hur man ser ut och hur det ser ut hemma, kanske man bjuder hem och man sådär. Och sen så kanske man flyttar ihop och man till och med får barn. Då faller, återigen, jag pratar om gruppnivå. Det finns jättenoggranna män och det finns superslarviga kvinnor förstås. Mm. Men generellt då faller vissa liksom uppgifter från den manliga könsrollen lite mer. Alltså som det här att ha den där övergripande kollen eller plocka undan lite efter sig eller komma ihåg att just det, hon hade ett lite knepigt möte igår med chefen. Jag kollar hur det gick, eller liksom se, bekräfta varandra. Det här som jag kallar lite mer känslomässigt arbete då. Då faller det lite från den manliga könsrollen. Alltså han definierar inte det riktigt lika mycket som hans roll när han väl är i en relation.
Mm.
Och det tror jag också är gammalt könsrollstänk. Att det var liksom fruntimmers göra. Eller liksom att det där är lite känslopjunk. Så här. Det behöver man inte riktigt hålla på med. Om man nu liksom har, nu låter jag jättetuff här, fått sin kvinna. Då är det väl klart.
Precis, och det är liksom mönstret, så här,
det stora mönstret. Ja.
Men om man tänker sig, för det finns ju massa olika arbetsuppgifter, ja, men alltid från städning och mat och som du sa, handla kläder till barnen och sådär. Och då är det ju liksom lite olika uppdelningar, men när blir det ett problem?
Vilken bra fråga. Ja, det är väl förstås när någon av parterna känner och upplever att det är så. Alltså att det blir, har blivit för snett. Och jag tycker ofta att folk kommer till mig för att de är ju stressade till exempel. Alltså tiden räcker inte till och de är oroliga. De har svårt att koppla bort från sin oro. De har svårt att sova. Konflikterna ökar i paret. Att man känner att man mår sämre. Då har det ju blivit ett problem eller en utmaning om man så vill.
Och då kan ni hitta tillbaka så att oj, det här verkar inte riktigt, det här verkar vara något som är obalans.
Nej, men precis, bra beskrivet att vi liksom, man vill spåra lite, hur började det här och vad är det som vidmakthåller det nu liksom, att synliggöra det och försöka förändra delvis, och en del måste vi också kanske lära oss att acceptera att vi är olika till exempel, men vi kan ju inte behandla varandra ojämlikt eller orättfärdigt. För det brukar inte funka i en relation. Det är inte en relation som i alla fall vill vara jämställd.
Nej.
Och då kommer det fortsätta att poppa upp liksom som problem.
Men jag tänkte det där med, om vi bara zoomar in en gång till på det här med, vi säger att om du och jag skulle leva ihop och så du har högre krav. På städning då exempelvis, om man får kalla det krav, och så är jag liksom slarvig och så här, men det är inte så noga. Hur kan man, när du pratar om det och när som hittar lösningar, handlar det om att jag ska bli lika noga som dig, eller du får liksom, du får sänka din nivå? Om det handlar om städning eller handlar det om att, du sa, vi köper kläder till barnen, att han är så slarvig så han får inte göra det, utan det gör jag. Jaha, okej, okay, ja, då kan du nästan bli att nej, men jag får inte göra det.
Ja just det, då har du det där igen att du, Då gör jag inte det, för att dels får jag kritik när jag gör det. Ja, det är väl inget roligt. Och om hon gör det så får hon ju som hon vill. Liksom. Och om jag förstår din fråga rätt så är det typ så här, hur gör jag då med par om de kommer till mig till exempel?
Ja, hur ska man liksom förflytta? För att jag menar, är det bara en som ska ändra sig?
Nej, det är ju väldigt sällan så skulle jag säga, att det är bara en som ska ändra sig. Det kan ju hända om det är något ganska grovt liksom, eller något som är tokigt och väldigt destruktivt. Jag menar, är det bara en, alltså, vi ponerar att någon nu dricker alldeles för mycket. Jag menar, det är ett problem. Då kan vi inte säga att det har att göra med den andra parten. Utan då måste hen helt enkelt bara ta tag i det. För att bara ta ett tydligt exempel. Så att det är såklart att det kan vara så att det är hos en part som problemet ligger. Men jätteofta när ett par kommer till mig så är det ju ett samspel eller en dynamik. Alltså man vidmakthåller problematiken tillsammans kan man säga. Och som jag tror att jag sa tidigare också, nej, det vanliga är ju att vi måste hitta en nivå som funkar för oss båda. Annars kommer vi inte vilja vara med och upprätthålla den. Då kommer den här parten som känner sig överkörd eller som får göra mer som den andra vill, tänker jag, fortsätta obstruera på något sätt. Eller det, liksom, det löser inte konflikterna, utan vi behöver hitta en lagom nivå som båda kan liksom gå med på. Men sen tror jag också att, och jag har skrivit om det i boken också, jag brukar försöka diskutera med par och ibland även i enskilda samtal, alltså att det också handlar om ett tänk. Vi har som ett tänk i samhället som är väldigt mycket så här antingen eller, svart eller vitt. Alltså antingen får du rätt eller så får jag rätt. Och då slåss vi lite om det där på något sätt. Även om vi kanske inte är medvetna om det alltid. Alltså det är en slags hierarkisk grundstruktur i samhället fortfarande. Det är ju lite så, vi jämför oss med andra. Vi tänker att vi kan bli bättre. Och hon är en bättre psykolog än jag. Jag ska bli så där. Och så blir jag missnöjd med mig själv, säger vi. Och det här är ju en ganska, det genomsyrar ju mycket mycket egentligen. Att, att vi tänker så att om jag får något så måste du ge upp någonting. Och i ett sånt synsätt, liksom när vi färgas av det, så blir ju mycket konflikter också. Vi slåss om någonting som det är en slags bristtillstånd. För det upplever jag ganska vanligt i parrelationer, att man liksom känner att nej, om jag ska börja städa mer, det kommer jag känna som det blir ett nederlag liksom, och det ska hon inte få mig till, och så börjar man, alltså som att man förlorar någonting om man lite ger upp inför sin partner, eller vad säger, både män och kvinnor faktiskt. Men det är ju viktigt att man funderar kring det, vad är det för synsätt egentligen? För att en relation där min partner blir mer nöjd än vad hen är tidigare, alltså det blir positivt för mig också. Och för relationen i sig. Jag brukar säga att 1+1 ska inte bli 2, utan det ska bli 3. Det ska bli någonting mer än bara du och jag tillsammans. Vad händer med oss om jag tänker att det ligger också i mitt intresse att du är nöjd och glad? Då kommer jag också må bättre. Och det är inte så att det finns... vi lever egentligen inte i bristtillstånd. Det är faktiskt någon slags fejk i huvudet. I alla fall i sådana här frågor. Det behöver inte bli en slagpåse-diskussion. Utan det kan vara ganska spännande att faktiskt fråga sig själv så här. Men vad häftigt, vad kan jag göra för att min partner ska må bättre? Hur kan jag bidra till det? Att det blir någonting spännande även för mig.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Liksom.
Känslomässigt arbete är också sånt begrepp. Det är ju sån kalender i bakhuvudet med presenter och släktingar och komma ihåg grejer och så vidare.
Ja, det är precis en del av det. Och en annan viktig del av det är ju det här kittet som är mellan människor som utgör en relation. Alltså att jag ser dig, bekräftar dig, pratar med dig en stund. Att du får känna att du är någon speciell för mig och inte bara någon jag råkar bo med. Så det har man ju forskat på också, hur vi kommunicerar, hur mycket...
Och det är också vanligare då att kvinnor så att säga lyssnar på sin man och än att mannen åt andra hållet.
Precis, det finns forskning som visar på att män ofta, alltså att kvinnor oftare ställer följdfrågor till exempel i diskussioner med en man. Det här gäller inte bara i och för sig parrelationer då, men även där.
Ja, just det, även möten på jobbet.
Ja, men precis. Att men inte får lika många tillbaks. Att män lättare så att säga, får sätta agendan för vad vi ska prata om. Alltså föra in teman som följs upp. Medan när kvinnor för in teman så följs de inte upp i samma utsträckning. Och blir avbruten oftare som kvinna och... allt sånt. Och det spelar ju roll också för hur jag både ser på mig själv, upplever mig själv, men också hur jag upplever alltså att min partner, det är sånt som kan skapa frustration hos mina kvinnliga klienter, känner jag, att han inte riktigt ser, hör eller bekräftar på samma sätt som hon upplever att hon gör. Att hon känner sig osedd liksom.
En fråga apropå det här temat också, det här med för egen tid kan också vara att jag, om vi är ett par, att jag spelar bandy. Sådär, med vänner eller sådär. Och då kan jag tänka mig också att det är många som säger, ja men jag iväg och spela bandy, det är jag som liksom tar med den tiden, och det är upp till dig att om du ska, du kan också spela bandy, men det måste ju du göra. Jag kan ju inte ta liksom, förflytta dig med bandyklubban till träning, det måste du göra själv.
Just det. Precis, det ligger mycket i det, och då måste ju också någon svara upp och ta hand om hemmet eller barnen medan jag är iväg och spela bandy.
Men inte ett vanligt argumentation, tänker jag säga, att nej, men det, du måste ju faktiskt ta din tid också.
Ja, det kan det vara, absolut. Och då behöver man utforska vad händer när hon försöker göra det. Och hur definierar, jag har ju ett par i boken, ett exempelpar där det blir liksom, i början i alla fall av kontakten då, mannen som får definiera vad är egen tid. Eller du borde också ha ett intresse. Jag har golf eller segling. Varför har du inte ett liknande intresse? Och då är det här på fallet då, så är kvinnan tycker om att läsa skönlitteratur. Men det har liksom inte, det har kommit bort i hanteringen. Det etiketteras inte riktigt lika mycket som ett intresse eller egen tid. Men, och inte ens av henne själv i början.
Då kan jag gissa också, för då sätter du och läser en bok, så då är barnen där efter 5 minuter. Alltså, du åker ju inte iväg.
Nej, precis. Och det ser man ju också då, det här att just avgränsa kring sig själva, eller kring sig själv ska jag säga, att just få lägga sig ner på sängen en stund och läsa kanske, eller titta på Netflix eller vad man nu vill göra. Då blir kvinnor mer störda än män av frågor från både barn och män. Och var har du lagt det älskling? Nej, vad vi skulle göra här? Alltså det vill säga att vi anser fortfarande att en kvinna och en mamma framförallt kanske är till för andras behov hela tiden. Vet bäst, eller den här projektledaren som vi pratade om nyss och så. Och att man, det är mycket svårare att få vila från det. Nu vill jag respekt till alla småbarnspappor där ute. Jag vet att det här händer pappor också, att de blir störda. Och det tycker jag småbarnsföräldrar ofta säger. Ska jag få egen tid, då måste jag nästan ta mig från hemmet. Att det blir lättare, så det vet jag absolut att det är så. Men det är nog ofta så, ännu lite mer kanske i högre grad för kvinnor. Att det är svårare att avgränsa kring sig själv i hemmet. Och det har ju med att göra med förväntningar på vad vi tänker att en mamma ska göra och vad en pappa ska göra, tror jag. Så det handlar om både förstås att ta egen tid, men också att ge egen tid. Se till att någon annan, hur kan jag hjälpa dig att få egen tid? Liksom? Vad betyder det? Det kan ju vara att han jobbar deltid också, så att det inte bara hon som gör det. Att de kan båda till exempel jobba deltid, så att man hinner med mer av både hem och jobb. Och sådär.
Om jag minns rätt från boken, det här med barnen. Jag tror att det var några som hade testat det. Att för barnen kom alltid till mamman. Man minns rätt att man hade bestämt en vecka. Men frågorna ska gå till pappan.
Yeah.
Och om inte han kan hitta vad vantarna vill, får han åka och köpa nya. Alltså lösa det. Liksom. Ja, men att de satt i det fallet då. Så här, men då,
nu är det så.
Sådär. Det tyckte jag var så kul.
Ja, visst är det.
Men, och apropå det med egen tid du sa. Så här, att det är viktigt för den andra. Ett exempel jag har, det var någon, då en manlig vän som han var ett barn och så gjorde han grejer själv, så här, några grejer som intressen. Och så han ville ju att hon skulle, ja men jag tar barnen och åker iväg och gör något. Men hon var så här, alltså, hon liksom ville inte eller hade inte så många aktiviteter. Så nej, men jag är nöjd att vara hemma. Liksom, så där. Jag tänkte utifrån, men det blir en obalans i längden i vilket fall, även om hon säger att alltså, man måste nästan. Jag hade nästan lust att säga till honom, men du får sparka ut den och gör vad du vill, bara liksom, du måste ta egen tid. Då får du väl sätta och läsa en bok då. För det kan inte vara så ibland, förstå att man inte så, men jag kanske inte vill åka iväg eller, jag vet inte.
Nej, precis. Och här tror jag det har att göra mycket med liksom fortsatt gamla könsroller eller vad man är uppfostrad att göra och tänka och vilja som kvinnan liksom, när man har gått in i föräldrabildning, och så att många kvinnor också går in i mammarollen, och för det märker jag hos mina kvinnliga klienter, att man då tappar egna intressen, tidigare intressen, och man tränar mindre och sådär. Och det händer absolut de som blir småbarnspappor också, men det händer i mindre utsträckning, upplever jag, att de vidmakthåller ändå oftare en del av sina intressen och träning. Så att där är ju ett arbete att göra som kvinna, att faktiskt också våga ibland så att säga inte vara mamma eller gå. Nu, även om barnen blir ledsna eller det känns som att jag borde vara hemma, nu går jag iväg och gör någonting själv. Och det kanske är att jag behöver sätta mig på ett café och få läsa en bok i fred, om det är böcker som till exempel är mitt intresse. Att det där är, det är en stark norm liksom hos många kvinnor, att man hela tiden sätter andra först och nästan blir villrådig och lite så här, men jag vill nog inte göra någonting. Jag är hemma, jag kommer ändå inte på något sådär. Och där tror jag man behöver stanna upp som kvinna och se att den där responsen, att inte vilja eller ha tappat intressen, också är en slags svar på ett samhälle som ändå länge har fostrat oss, även om det börjar bli bättre, att inte ha så starka egna intressen och viljor och drivkrafter, därför att det blir liksom ändå bestraffat eller kommer inte liksom leda till något. Alltså det är ju också smärtsamt att vara i en position där man kanske har fått smäll på fingrarna om man uttrycker dem, eller inte fått så mycket respekt eller gehör för dem.
Kan det vara? Att man
jo, men jag tänker att man snabbt får lära sig att vissa grejer passar bättre för tjejer. Jag har ju ett exempel från när jag skulle välja slöjdinriktning där. Att jag var den enda som valde träslöjd av tjejerna och ingen kille valde syslöjd. Och det var ju alltså det motarbetades ju aktivt av till och med studierektorn som sa till mig att jag skulle gå syslöjd för jag var flicka. Och jag pratade med en kvinna en bit yngre än jag härom veckan, där det var samma, hon hade försökt välja trummor som tillval på en estetisk linje på gymnasiet. Alla tjejer valde piano och sång, alla killar valde typ trummor eller elgitarr, jag vet inte. Nej, då sa man, nej men det ska du ju inte göra, det är bättre att ta piano. Alltså hon gjorde det också. Som exempel på att vi kan bli ganska bestraffade om vi går utanför givna könsroller eller vad vi vill eller får tycka eller hur mycket vi får prata, hur mycket utrymme vi får ta. Och ett sätt att stå ut med det, att krympa sitt eget livsutrymme och säga att mina intressen är lite konstiga eller knasiga eller jag backar här, så blir jag inte heller sårad när ingen lyssnar eller när jag inte får utöva dem. Eller ja, det finns ju så många exempel på det, tänker jag. Sämre träningstider för tjejer som spelar lagsporter. Och jag menar, det är jobbigt att ta sig till planen då. Jag slutar med fotbollen. Vad det nu kan vara. Att vi behöver ju återupprätta också tron på att ja, men mina intressen och min egen tid och så är viktigt. Och det jag vill göra är inte konstigt eller knäppt eller vad det kan vara.
Just det, och där kommer du också in på dels normerna som påverkar i samhället och sådär. Men jag menar, någonstans som individ så får man väl själv ta sig ur det.
Jag håller med dig, och samtidigt tror jag att man blir hjälpt som individ om man förstår att jag är formad av strukturer, så att inte all kritik handlar på mig själv, tänker att jag inte har lyckats fixa det här. Utan det är kanske inte så konstigt att jag inte har lyckats fixa det här med tanke på hur samhället har sett ut i de här frågorna. Eller liksom att man... Ja, så att man klappar lite mjukt på sig själv och samtidigt vågar stå på sig eller säga ifrån eller kliva ut i sitt liv fullt ut. Liksom.
Jag tror att du i slutet, i alla fall i andra handlar på den här boken, det här med att de sanna männen och kvinnorna ännu inte finns eller något sånt där.
Ja, just det.
Kan du inte beskriva vad du menar med det?
Ja, men det menar jag ju att vad kvinnor och män genom tiderna har liksom, vad vi har sagt att kvinnor och män är eller kan göra har ju förändrats otroligt genom århundradena och påverkats väldigt mycket av samhället, kulturen, lagar. Alltså kvinnor har ju hållits borta från väldigt många områden genom lag liksom. Allt från rösträtt naturligtvis, men även vissa yrken eller alla yrken från början, och ens äga kapital och sådär. Och det var inte så länge sedan allt det här förändrades. Vi tycker att det är länge sedan, men historiskt sett är det ju inte det. Vi har ju också haft tankar om vad män klarar av och inte klarar av vad gäller barn och omsorg till exempel, och vad sexualitet är och hur kroppar ser ut och fungerar. Så att det är väl det jag menar, att vi är ju inte framme än. Alltså vi är fortfarande stöpta i normer som påverkar oss. Och ibland negativt. Så att vi vet inte riktigt vad de så kallade sanna männen och kvinnorna är än. Eller vilka vi skulle kunna vara i ett samhälle som är helt jämställt till exempel. Där är vi liksom inte än. Så att på ett sätt så är det som att vi fortfarande lever lite i en illusion på något sätt, eller att vi förhåller oss till normer som ibland hämmar oss. Och vad är ett samhälle där män får gråta oftare öppet till exempel, eller prata mer om känslor öppet, eller hur ser ett samhälle ut som där det är lika lön för lika arbete? Vilka blir vi då för varandra? Så tänker jag också, om jag hade varit född om 200 år så tror jag att jag skulle vara en annorlunda kvinna än vad jag är idag.
Jag brukar ofta När vi har pratat, haft uppe jämställdhet förut och så att det skruvas ju hela tiden, alltså det förändras hela tiden, som säger de senaste årtiondena och sådär. Det vrids ju.
Mm.
Och ibland kan jag uppleva att när man diskuterar, att det blir lite rörigt, för att de, till exempel om jag pratar med någon som har jobbat med de här frågorna sedan 70-talet och var med liksom, där vi är just nu idag, är ju inte, vi har ju kommit då längre, om man säger så.
Ja, för, verkligen.
Så att det, ibland känns det som att man, vart är vi i diskussionen?
Mm. Jag tycker att det är en reflektion på det du säger nu ibland. Nu börjar jag bli så pass gammal, jag är 46, att när jag ser om en gammal film som jag har gillat tidigare, så plötsligt så bara, nej men oj, vad sa de där? Och det kan gälla både relationer mellan könen, men också faktiskt etnicitet och hur man tänker kring det och hur man får uttrycka sig. Som en film som är kanske 20 år gammal, då kan jag studsa nu och så inser jag att det gjorde jag inte då. Min mellandotter håller på att se om Friends, den här serien, vänner. Och ibland har jag sett något avsnitt med henne. Och den såg jag när det begav sig, så att säga.
Mm.
På 90-talet var väl det främst. Och det här är ju grejer som man verkligen alltså studsar kring idag. Eller studsar till. Det handlar om framförallt väldigt mycket homofobi som uttrycks. Och som man skämtar om friskt. Liksom. Det är gay-människor liksom, är knäpp. Och män är livrädda för att uppfattas som gay. Det är naturligt att killar tittar på porr till exempel. Det är också så här skämt kring det. Eller så här strippor som dyker upp. Eller, och som lite också försvaras nästan av de kvinnliga karaktärerna. Eller mer så här, ja men det är så här det är liksom. Det är också en rejäl underrepresentation av svarta karaktärer.
Mm.
Fast det är en amerikansk serie. Och förstår du vad jag menar?
Ja, det, liksom, det har hänt mycket.
Ja, det har hänt mycket. Mm. Gud vad det, ja, men,
och det är det jag menar. Ibland kan jag tycka att man missar också vad som har hänt. Alltså, helst skulle man vilja att man liksom ligger precis i framkant och pratar om vad ska vi göra nu? För att det är lätt och annars att man så här, ja men det har också hänt mycket.
Det har hänt
att man missar hjulet så att säga.
Och det är min, alltså det är jag är supertacksam för. Och samtidigt får vi ju inte nöja oss liksom, vi måste fortsätta.
Putta vidare så att det fortsätter rulla. Ja. Och du nämnde det där med män som gråter. Alltså om jag skulle nästan säga så här, att se en 20-30-årig kille gråta, ingen konstigt. Att se en 70-årig man gråta, det skulle däremot vara så här, wow.
Ja, men
för att det är lite som generationsskillnad där tror jag.
Och det märker jag ju också mina yngre klienter liksom i 24-25 års åldern, män som kvinnor. Nej, men det här är inte riktigt samma sak som när jag var där för 20 år sedan. De får uttrycka sig på ett annat sätt. Prata om känslor till exempel. Jag tänker mina manliga klienter. Men de har också. Men de kämpar med väldigt mycket ändå tycker jag. Mycket mansroll och funderingar om vad man får och inte får göra. Och hur man ska framstå som handlingskraftig och drivande och på. Och inte vek och svag. Det är ändå tema alltså fortfarande.
Mm.
Hos de som kommer till mig då i alla fall.
För till de som lyssnar, vad kan vi liksom skicka med? Något speciellt man ska tänka på kring det här, förutom att läsa boken?
Ja, förutom att läsa boken, eller informera sig på andra, från andra källor tänker jag. Det vill jag uppmuntra, alltså att läs på. Om du känner, alltså vill du veta mer om det här så ta reda på fakta, låt dig inspireras. Det brukar göra väldigt mycket att inte känna att man är ensam som man eller kvinna. Det tycker jag är ett viktigt steg. Vad vill jag skicka med mer? Jag tänker att jag vill ju skicka med någon slags lustperspektiv. Att det här är roligt. Jämställdhet är roligt. Det är kul. Vi mår bättre. Vi har oftast bättre sex. Vi kommunicerar bättre. Barnen mår bättre. Det är liksom inte. Jag vill nå bort från den där slagpåse. Som vi, alltså, jag ska få. Du blir av med något. Nej men alla vinner.
Mm.
Det här är för alla.
Om man lyssnar på det här och vill, vad hittar man dig någonstans om man vill ställa någon fråga eller sådär?
Ja, då kan man ju mejla mig förstås och titta in på min hemsida mariafarm.se eller min instakonto feministpsykologen.
Tack för att du var med.
Tack för att jag fick komma.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.